En podcast från Aftonbladet.
Jägare, löpare, lakejer. Vi avslöjar titlar i kungahuset som få visste fanns.
Och hör norska statsåklagaren beskriva hur Marius inte är ett monster. Men han ska stå till svars för de handlingar han begått.
Och Meghan och Harry får svitande kritik i ny bok och går i svaromål.
Ni lyssnar på podden Kungligt med mig Jenny Alexandersson.
Och mig Maria Bjaring. Hallå, hej Jenny!
Hallå där!
Nu är vi här igen.
Nu är vi här igen, det är onsdag, det är härligt.
Just det, det måste vi säga. Onsdag 18 mars, klockan är 20 minuter över 10.
Jättebra att du säger det, för det bombar in nya saker hela tiden. Bara vi satt här 5 minuter innan, så om man går in på de internationella sidorna, Norge, Danmark,
ja. Och vi skulle ju starta inspelningen 10.00 och nu är hon 20 över. Det var för att vi var tvungna att samla våra tankar. Det händer ju väldigt mycket borta i Norge, men innan vi går in på det, Jenny, idag vill jag börja med något kul.
Ja, då.
Jag vill börja med ett skratt.
Ja.
Okej, okay. Vad menar du då?
Ja, härligt.
Prince William, han väckte uppmärksamhet här om veckan. Han provade på kundservice genom att ta emot beställningar och baka piroger hos Gear Farm Pastry Company i Helston. Och så här lät det, det är det här nu det kommer roliga och lite härligt, när Prince William jobbade i köket och tog emot en beställning via telefon.
We've got plenty of cooked ones. Just need some fresh ones now. But not right yet. And what name is that? Juicy. Juicy. Sorry, Juicy. Sorry, Juicy. My apologies. The pasties will be juicy, you're right.
Nej, men det här är ju roligt.
Jag sa ju det.
Men jag tycker William är väldigt duktig på att ta folk. Det är härligt att se honom, höra honom i såna här situationer. Bara det att han råkar säga fel namn på den som beställde. Juicy istället för Josie. Alltså det är, ja, men det är mysigt.
Ja,
det är jättekul.
Du fick ju på att skratta, som ni hörde. I förra veckans avsnitt så pratade vi ju om att den brittiska kungafamiljen, det är ju lite så att de börjar bli lite till åren. Det är lite tomt men bara Prince William och Kate som då är i mellangenerationsskiktet, skulle man kunna kalla det. Och vi hör ju människor skratta här. Och det var, alltså, nu hörde vi bara ljud, men om man tittar på filmen, det var fullt med människor utanför den här kiosken. Det såg ut som en vanlig, enkel, liksom...
Café-kiosk,
ja,
liksom.
Ja, exakt. Inte korvkörre, det hade vi varit att ta i, men det som du beskrev. Och de såg och tittade in då på prinsen. Och jag tänker att det måste ju ändå vara bra för kungahuset att göra även såna här saker och inte bara klippa band och gå på gudstjänster.
Nej, men självklart, det är jättebra. Och William visar här att han kan vara avslappnad och skoja och skratta. Jag tycker att han känns väldigt jordnära på det sättet. Och det får ju människor att tycka om honom. Får de att känna att han är en med dem på något sätt. Så det här, de gör mycket sånt här redan, både Hanna och Kate, men de borde göra mer tycker jag. Och sen är det också smart att se till att det blir filmat, att det kommer ut i sociala medier och på mediesajter. Men det har ju du och jag pratat om innan, att brittiska kungahuset är ju suveräna på sina sociala medier. De vet exakt vad de ska lägga ut.
Nu går vi över till Norge. Vi kommer inte att få se Mette-Marit den närmaste tiden. Belgiska kungaparet, de kommer på statsbesök till Norge och det är då mellan 24 och 26 mars, alltså tisdag till torsdag nästa vecka. Men där dyker hon inte upp.
Nej, det var det första offentliga framträdandet som kronprinsessan stod uppskriven att delta i. Men efter nyheten om att hon då haft den här omfattande kontakten med Jeffrey Epstein... nu ska hon då enligt planerna inte delta och det framgår av hovets officiella kalender.
Och norska hovet uppger att kronprinsessans hälsotillstånd har blivit sämre, därför står hon tills vidare inte med i programmet då för statsbesöket. Och det säger då kommunikationschefen Guri Warpe till, hon jobbar ju då där på slottet, till då NRK.
Ja, men det är ju en allvarlig sjukdom, lungfibros, så är det ju. Det låter inget vidare att hon blivit sämre. Håkon, han träffade ju medierna när han var på NATO-övning, den här cold response i Narvik igår. Och då fick han ju bemöta frågor. Han får ju alltid samma frågor nu. Alla väntar ju på att Mette-Marit ska träda fram och ge sig förklaring.
Men hittills, det här var ju, han har ju inte uttalat sig sedan februari. Och igår, han brukar ju bara passera liksom pressen, men nu ändå, för det var också ett sammanhang i en intervju kring den här NATO-övningen, så fick han ändå, han kunde liksom inte komma undan, och så här sa han.
Visste du om alle disse e-postene mellom kronprinsessen og Epstein før de ble offentliggjort?
Alle de tingene får vi komme tilbake til. Nå får vi holde oss til temaet som er militærøvelsene her i Nord.
Visste du at hun skrev «You tickle my brain» til Jeffrey Epstein?
Jeg kommer ikke til å svare på flere spørsmål om det når vi kommer tilbake til alle de tingene.
Det framkommer ju ingen nytt idé, men...
Samtidigt vill jag bara lägga till, jag tycker ändå Håkon har varit bra på att bemöta mediernas frågor. Han har ju inte duckat. Lite grann känns det som att den här gången hade han väl fått lite nog, i och med att det är samma frågor som återkommer. Mm. Annars måste jag ge honom en eloge. Jag tycker att han har varit bra på att ändå liksom...
Hålla linjen
och bemöta.
Mm. Samtidigt så har nyheten kommit att ytterligare en organisation väljer nu att avsluta sitt samarbete med Mette-Marit i Norge, och nu handlar det om Norska flickkören. Styrelsen vill avsluta samarbetet, och det är då till följd av kronprinsessans Mette-Marits kontakt med då den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein.
Det här slog ju ner som en bomb i veckan, kan man ju säga. Norska TV2, de hänvisar till ett brev som ska skickats till sångare, föräldrar och vårdnadshavare då i den här norska flickkören. Och i brevet så skriver styrelsen att kronprinsessans, citat, kopplingar till Epstein har lett till oroligheter i organisationen. Och i brevet så står också så här: vi har uttryckt önskan om att kronprinsessan själv ska uttala sig och har valt att vänta på detta. Dialogen har inte lett till framsteg, står det då i det här brevet. Och Mette-Marit, hon har ju varit Norska flickkörens högsta beskyddare sedan 2017, så det är ett mångårigt uppdrag som hon förlorar.
Och även andra organisationer har ju tagit avstånd från kronprinsessan. Vi har ju nämnt det här i tidigare avsnitt, bland annat Sex och samhälle har valt att avsluta sitt samarbete, och Norska biblioteksföreningen och Rådet för psykisk hälsa har valt då att pausa sitt samarbete. Det känns som, när det gäller Mette-Marit, så ställer jag dig den här frågan gång på gång. Hur ska det här sluta, Jenny?
Nej, men nu ser vi ju konsekvenserna av Mette-Marits tystnad, och hon befinner sig i en, det är en ytterst knepig situation med allt som pågår runt henne och liksom med henne och sådär. Hon kommer ju behöva göra ett uttalande om Epstein, så är det ju. Det går inte att hålla den här tystnaden hur länge som helst. Det är ju 6 veckor nu sedan Håkon sa att Mette-Marit behöver samla sig och få mer tid. Jag märker också på de artiklar som skrivs i norsk press att man tappar tålamodet i väntan på hennes svar.
Och jag tror att människor kommer inte bara att glömma. Jag tror att förlåta kan och det norska folket kan komma att göra. Det beror ju lite på vad hon säger då i ett potentiellt uttalande framöver. Men att de skulle bara glömma, det, nej.
Nej, absolut inte. Det är för alltid inskrivet i historieböckerna. Och hur Mette-Marit agerar nu kommer bli nyckeln till hur framtiden kommer te sig för henne och hennes roll.
Samtidigt, det togs ett foto på henne, Jenny, för vi ska komma in på det lite, men jag tänker på det här med hennes hälsotillstånd. Nu blir det ren spekulation, men det togs ett foto på när de besökte Marius i häktet i söndagskväll. Vi ska prata mer om det, men jag vill ändå nämna det här fotot. Jag upplevde att, och vem skulle göra det? Men hon ser ju inte kry ut.
Nej, och
men det var ju en bild genom ett bilfönster.
Ja,
sådär,
men jag tror också så här, jag tror inte att det är så att hovet hittar på det här med att hon har blivit sämre för att skydda henne mot Epstein och sådär, utan jag tror verkligen att det är sant det de säger, att hon mår inte bra. Men sen är det ju också så här att allting som pågår påverkar ju henne även mentalt, självklart. Det är en jättetuff situation som mamma har ett barn som står åtalat för våldsbrott och våldtäkt. Det är jättetufft.
Men de var ju då, de här bilderna som jag nämnde, det är de första på de två på många veckor, alltså Håkon och Mette-Marit. De kom åkande då där i söndagskväll, där Marius bor Höjby häktet. Och det är första gången på 5 veckor som kronprinsessan sågs offentligt. Har hon varit på Skaugum då, tänker vi hela tiden? Det är väl vad man tror, och vilat då?
Det tror jag. Och kanske omgett sig med familj och vänner och sådär. Det var ju tal om att hon skulle resa iväg under rättegången, men hon tog ju tillbaka det. Den tanken. Det var ju kronprins Håkon som då körde, och Mette-Marit satt i passagerarsätet, och deras BMW då följdes ju av en poliseskort, såklart. De kom till fängelset vid 3:30 och lämnade typ en timme senare. Och det var ju inom den ordinarie besökstiden. Så att det...
Och de har ju varit tydliga med att de vill inte ha någon slags särbehandling eller någonting, utan det ska ske enligt rutiner och regler. Om vi då ska gå in på rättegången mot Marit Borg-Höjby. Rättegången är inne på sin sista vecka. Det är då onsdag idag som vi nämnde. Det är vecka 7 på den här rättegången och slutpläderingarna är igång. Statsadvokat Sture Henriksbö startade i måndags med att lägga fram sin bevisning och det fortsatte fram till tisdag lunch. Igår tisdag då så ställde man oväntat in rättegången igen. Då blev man så här, oj vad har nu hänt? Men det visade sig att det var en av domarna som hade drabbats av sjukdom. Men idag så har då rättegångshuvudförhandlingarna fortsatt och de startade för bara en liten stund sedan. Och de här slutpläderingarna då ska rätten få alla bevis och det viktigaste som uppkommit i rättegången. De ska få det sammanfattat för sig så att de kan ta ett så bra beslut som möjligt. Och det ska ju även då försvarsadvokaterna göra. På torsdag den 19 mars, alltså imorgon, är rättegången. Den ska vara över. De säger att de håller den här tidsplanen trots den här då tillfälliga sjukdomen igår. Och sen ska det åklagarsidan yrka på ett straff. Och Sture Henriksbö nämner ett fall. Det här pågår ju i detta nu.
Mm.
Och
vi har ju sa han alldeles nyligen.
Alldeles nyss. Vår krimreporter Linda Hjertén är på plats i Oslo tingsrätt. Och hon skrev alldeles nyss att Sture Henriksbö nämner i den här slutpläderingen ett fall som Högsta domstolen i Norge just nu behandlar. Det rör då ett fall av sömnvåldtäkt som troligen kommer att få betydelse för straffnivån i våldtäktsmål, även i Höjbys fall. Och denna dom väntas när som helst i det fallet, men har ännu inte kommit. Det är mycket som pågår nu, Jenny.
Ja, men otroligt mycket. Och vi har ju Linda Hjertén med på en liten slacklänk här. Så att när det kommer nytt så kan vi ta med det också. Mm.
Det blev framförallt intressant det här med vad han potentiellt sett under tiden vi spelar in. Vilket straff han yrkar
ja,
på.
Ja, precis. Men statsadvokaten, han startade sitt anförande med ett väldigt uppmärksammat uttalande, tycker jag, i måndags. Och vi lyssnar på vad han sa då.
Marius Borg-Høiby är inte ett monster. Ingen av oss är det. Vi är alla människor med gott och ont. Han ska inte dömas för vem han är, men för vad han har gjort. Och de 40 posterna i tilltalbeslutningen, det är handlingar. Handlingar som vi har fört bevis för att han ska ha gjort och som rätten nu ska värdera. Hvis rätten kommer till att han är skyldig i alla eller någon av disse posten i tilltalbeslutningen, så skal retten dømme han, og da må han stå til ansvar for de handlingene.
Sture Henriksbø säger att Marius inte är ett monster, att han inte ska dömas för den han är, han ska dömas för det han har gjort. Och det är ju exakt så man ska och bör se på saken, och redan innan rättegången så gjorde faktiskt Henriksbø ett liknande uttalande när han mötte pressen. Och jag tror det var första gången han mötte pressen och verkligen pratade en längre stund. Och då slog han fast att Marius inte ska särbehandlas. Varken negativt eller positivt, för lagen är lika för alla. Så de håller ju väldigt hårt på att...
På den linjen.
Liksom. På den linjen.
Mm. För det här är troligtvis ett svar på det uttalandet som Marius Borg-Høiby gav i fredags. När den då veckans förhandling avslutades, alltså förra veckan. Hans uttalande var då ganska långt, men man kan sammanfatta det som en attack mot främst medierna, men även mot poliserna. Marius Borg-Høiby sa då att han är hela världens hatobjekt och att han inte längre är en människa, han är ett monster.
Ja, men jag kan såklart förstå att åklagarna nog vill ta udden av det där lite grann. Samtidigt säger statsadvokatens ord något som lite grann gör rättsprocessen mänsklig genom att påminna dem allihopa om att den som står anklagad är inte ett monster. Hur hemska handlingarna, de misstänkta handlingarna än är. I uttalandet så säger Marius även att han har blivit paranoid. Och så fort han hör en bil så närmar sig, då måste han se efter, är det polisen? Kommer de hit för att hämta mig? Han har fått panikångest, säger han i sitt uttalande. Han säger även att han lider av PTSD, djup depression och stark social ångest.
Att han blir djupt påverkad av det som händer, det kan man verkligen förstå. Det som förvånar mig lite, Jenny, jag vet inte om det förvånar dig, men det är att han tycks ju som att han även läser allting om sig själv och har gjort det även
ja, det sa han
tidigare. Ja, han sa att han läser allt från tidningar till skvaller och ser nyhetsrapporteringar. Han sa även att han förlorat sitt sociala nätverk och att folk undviker honom. Han har bett polisen om att få tillbaka sitt Instagram-konto så att han kan hålla kontakt med bland annat utländska vänner, men att han av någon anledning inte får tillgång till Instagram.
Nej, vi får väl slå fast att det är klart att det här är en oerhört påfrestande situation för Marius. Jag tror att alla skulle reagera som honom. Det är oerhörd press han lever under. Men det är det ju även för de kvinnor som är målsägande. Jag tycker inte heller att han särbehandlas i rätten av det jag har sett i alla fall. Men om Marius mår så här, då kan man bara tänka sig hur de här kvinnorna mår som måste gå igenom det här också.
Man får hålla flera bollar i luften.
Ja, verkligen.
Men okej, okay. Idag då huvudförhandlingarna fortsatt och vi är inne på sluttampen. Men vad finns det som du tycker, om vi liksom sammanfattar lite, eftersom vi inte har spelat in på en vecka, vad tycker du har stått ut?
Ja, med förra veckan. En grej jag tänkte på där, det var den här relationen mellan Marius Borg-Höjby och Frogner-kvinnan. Det är hon då som var hans senaste flickvän och sambo, vars lägenhet blev förstörd och så vidare. Det var ju det som också ledde fram till gripandet, augusti 2024. Men i rättegångssalen så har ju de två då utbytt blickar och leenden mot varandra. Det har av rätten tolkats som, eller ja, av alla då som sett det, tolkats som väldigt kärleksfullt. Så de har ju på något vis kommunicerat med varandra genom ansiktsuttryck som då de också suttit mitt emot varandra och sett varandra hela tiden. Det fick ju domaren Jon Svedrup Efjestad att reagera och faktiskt sätta ner foten och säga till Marius och frågade kvinnan. Och då sa han så här. Jag har fått till mig att det varit några blickar mellan den åtalade och målsägande. Det vill jag inte se mer av. Och det sa han då tidigare i veckan. Men han pekade inte ut att någon av dem skulle vara drivande, utan det var ju mer till de båda.
Och det var ju som du precis nämnde, att många tolkade det som att det fortfarande fanns liksom känslor mellan Marius och frågande kvinnan genom då att man tolkar de här blicken och leendet. Men det verkar ha förändrats sedan förra veckan. Efter sista rättegångsdagen förra veckan så konstaterade Marius advokat Peter Sekulic att förhållandet var över. Han sa att uppbrottet skedde under rättegången. Ja, han sa så här, jag vet att Marius önskar säga något om detta själv i rätten, men han säger nu att han har blivit dumpad i rätten och det förhållandet. Till.
Ja, och det här uppbrottet då, det ska ha skett när frågande kvinnan fick en direkt fråga om sin relation till Marius Borg-Höjby. Och hon hade då svarat att han var hennes expojkvän. Och på det viset så stod det ju klart då för Marius att det här är över.
Men det skulle ha skett då...
I fredags?
Ja, i rättegång. Alltså i rättegångssalen. Ja. Att han trodde kanske då
han
att de
nog,
hade...
Han har nog trott att de har en fortsatt relation. Men när hon säger att han är expojkvän så inser han ju att så är det inte. Och de här två har ju haft ett av- och påförhållande länge, även efter det här gripandet 2024. Då bröt de ju med varandra och då sa ju hennes advokat sa ju att de är inte ett par. Men sen ska de ju träffas igen. Det finns också ett kontaktförbud och frågande kvinnan har velat få bort det men fått nej av rätten. Men nu är det den här relationen är över. Och han dumpades under rättegången, menar han själv då.
Okej. Ja, huvudförhandlingarna som sagt pågår detta nu. Och skulle det ske någonting nytt eller stort så återkommer vi till det självklart i detta avsnitt. Men nu så ska vi strax få en liten paus och sen ska vi snacka om en ny kunglig bok som ger Meghan och Harry svidande kritik. Och nu går de i svaromål, överraskande nog. Podden Kungligt är snart tillbaka.
Det har kommit en ny bok, Betrayal, Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family. Och den är skriven av författaren Tom Bauer. Och i boken så påstås det att den avlidna drottningen, alltså drottning Elizabeth, en gång ska ha berättat för en vän att hertiginnan av Sussex, alltså Meghan, har hjärntvättat sin make.
Det är ord och inga visor ska vi säga. Och författaren med sin bok hävdar också att prinsen och prinsessan Wales, alltså William och Kate, också betraktade Meghan som ett, inom citattecken, hot när spänningarna ökade. Innan Harry och Meghan bestämde sig för att lämna Storbritannien för att de har ju nu då flyttat till Kalifornien. Och den här boken har ju fått en, alltså... Jag höll på att säga en hel del, men jag kan ju säga att det är massvis uppmärksamhet i Storbritannien.
Ja, och paret har faktiskt bemött kritiken.
Är inte det väldigt överraskande eller förvånande?
Jo, verkligen. Och det har de gjort via sin presstalesperson. Det gör man ju inte bara så där, utan det här är ju kritik som de vill borsta bort från sina axlar. Men i ett uttalande som publicerades då i lördags så bemöttes författarens påståenden. Och man sa då att han har gått över gränsen. Så här säger de. Mr. Bowers kommentarer har sedan länge passerat gränsen mellan kritik och fixering. Det är ganska hårda ord.
Ja, och de går ju in liksom än mer på honom som person. För ja. De säger ju också att Mr. Bowers har gjort en karriär av att skapa allt mer invecklade teorier om människor han inte känner och aldrig träffat. Och de som är intresserade av fakta kommer att söka sig någon annanstans.
Maria, vi måste bara montera ner de här citaten. Grejen är så här att...
Vänta, det var ett jätteroligt uttryck. Montera ner de här citaten. Jag har ingen skruvmejsel med mig.
Som du säger, det är ju ett personangrepp. De bemöter liksom inte uppgifterna i sig, utan de går direkt på författaren och attackerar honom. Mm. Det är ganska ovanligt. I ett utdrag i boken som kom då förra fredagen så skrivs det också att Harry påstods ha blivit chockad över det som hände Andrew och hur han förödmjukades. Och författaren lade till det här. Med rätta så fruktar Harry att den blivande kungen William skulle kunna frånta paret Sussex alla deras titlar och i praktiken förvisa Harry från Storbritannien. Det här är ju en bok och mycket har skrivits om Harry och Meghan. Det är jättesvårt att veta hur mycket fakta det ligger bakom ett sånt påstående, såklart.
Mm. Alltså det blir ju också lite så här... Man kan ju lite helt ohejdat komma med påståenden i en bok i någon mening. Alltså sen är det klart att det finns ju massa lagar och regler som man kanske ja. Får hålla sig till. Men ändå. Okej, parets då offentliga uttalande, det gjordes i samband med att det hade avslöjats att Meghan och Harry, de kommer att åka till Australien för första gången som privatpersoner. Och nu är vi där igen, Jenny.
Nu är vi där igen. Nu blir det diskussioner på vems mandat och i vilken egenskap åker paret dit. De var ju i Australien på en rundresa 2018, men då hade de fortfarande kvar sina titlar. De besökte landet för Invictus Games som hölls i Sydney det året. Och det uppgavs att paret åker dit nu då för att prins Harry och Meghan, hertig och hertiginna av Sussex, ska besöka Australien i mitten av april för att delta i ett antal privata, affärsmässiga och filantropiska evenemang, slutcitat.
Alltså det går ju inte att förbjuda dem att åka på sina rundresor. Ingen kan göra det och det går inte att klaga på om de gör det för någon behjärtansvärt syfte. Likt det här när de åkte till Jordanien. De besökte hjälporganisationer. De skapade ändå uppmärksamhet till människor i nöd och i lidande. Men...
Ja, det är ju inte fel i sig.
Nej, det är verkligen inte fel i sig. Om jag hade haft en sån position eller någonting, så hoppas jag att jag hade haft liksom medvetet med mig att jag använder det på ett väldigt fint och bra sätt, likt de gör. Men det blir ju återigen som att det är kungligheter som reser runt. Och hur ska människor förhålla sig till dem på deras resor? Alltså det rullas ju fram röda mattor och det ska pressen är med och det ska fotas och vinkar.
Ja, och de träffar ju potentater liksom och ledare och sådär. Nej, men det här är jättetufft och speciellt för brittiska kungahuset. För Harry och Meghan är lite som en lös kanon i det här läget. De har attackerat kungafamiljen, kungahuset. De har kritiserat hela den här institutionen. De har pratat sönder sin familj i poddar, intervjuer och tv-intervjuer och allt vad det är. Det är en lös kanon. Kungahuset, Charles och William kan aldrig veta vart de har det här paret. Vad som kan hända under en sån här resa. Mm. Och i och med att de rör sig då i en gråzon, i någon semikunglig gråzon. Mm. Mm. Precis som du säger, Maria, hur ska folk runt omkring dem reagera? Mm. Är de kungliga? Är de inte det? För titlarna används ju också i det här pressmeddelandet.
Ja. Det är det som jag tror är grejen, att det framställs ju. Och det är ju så att pressen åker ju med och de har ju kontakter med...
Men det alltså, är som ett typ av statsbesök,
ja,
fast ändå
ja,
inte.
Ja. Det, och i Jordanien blev det ju också så att det här med gränsen, vad som är politiskt och inte politiskt. Och de är ju kungligheter, men inte kunglighet, i alla fall prins Harry. Alltså det blir så himla svårt för människor.
Ja, och jag ska rätta mig själv. Statsbesök kan det ju aldrig vara, för han är inte regent. Men ett officiellt besök då. Liksom,
ja, men du menar ju ändå kontexten och känslan av vad det är för någonting. Mm. Och Meghan, i samband med den här resan så kommer hon att tala på en galamiddag under ett lyxevent i Sydney. Det är en del i en kvinnoretreat. Alltså det är en helg. Ja. Och hon ska då tala på en av middagarna. Biljetterna börjar på, nu drar jag lite siffror, för det är, jag vet inte varför, men det är kul. 2699 australiensiska dollar. Det är cirka 1400 pund per person. Och jag gjorde en snabb googling. Drygt 17 000 svenska kronor.
Vänta. Ska gästerna betala?
Jag tror att det är för hela helgen.
Gästerna betalar 17 000 kronor för en helg. med ett lyxretreat.
Jo, men du fattar vilken klientel det här handlar om. Ja. Det är liksom med dig och mig med våra bilvrak, Bettan och Pärlan. Inte ens om vi säljer bilarna har vi råd att åka på den här helgen. Ja, men, du, men det här är, det, jag tycker det är ganska, det marknadsförs då som a girls event weekend.
Aha. Ja. Ja, vad får man då för, där, för den där biljetten liksom?
Alltså, VIP-biljetter. Och jag vet inte, de kanske kostar ännu mer. Men då får man sitta längst fram och sen så får man en gruppbild tillsammans med Meghan Markle. Och den här nyheten kom ju bara några dagar efter att Netflix meddelade att de bryter samarbetet med Meghan. Retreaten i Sydney är för 300 personer under den här då. Det är 300 kvinns som då träffas där. Vilket ju låter ju för sig ganska underbart. Det blir en bubblig helg kan man säga. Och den har organiserats av podcasten Her Best Life, grundad då av Gemma O'Neill och den välkända australiensiska tv-profilen Jackie O. Henderson.
Mm. O'Neill, hon var ju tidigare medarbetare och producent för Nicole Kidman. Och hon bekräftade eventet i onsdagens avsnitt av sin podcast. Och så berättade hon för lyssnarna att Meghan kommer vara helgens speciella gästtalare. Och så la hon till att hertiginnan, citat.
Det är också detta, hertiginnan.
Hela tiden hertiginnan.
Ja, hela tiden.
Verkligen älskar vad vår community står för. Kvinnor som försöker växa och vara sina bästa jag. Jag köper hela det paketet.
Ja, men
paketet.
Det är väl underbart att kvinnor styrker varandra och det hela. Ja. Men det jag höll på att svära nu dricker jag lite kaffe istället.
Nej, men jag tror också, det är hela tiden... Det är det här som är problematiken för kungahusen när då prinsar och prinsessor som står långt ifrån tronen skapar sin egen karriär och i Harrys fall då har lämnat hela kungahuset. Folk vet inte hur de ska betrakta de här människorna. Och man vet, är de kungliga, är de inte kungliga. De kan ju också göra, ja, men som i det här fallet, att vara med på privata event för mycket pengar. Och, nej, men det är jättesvårt det här.
Om man tänker sig att vi har en lyssnare som just nu lyssnar på den här podden, aldrig har lyssnat på kungligt och aldrig varit så intresserad av kungligheter och den världen. Men, då vill jag berätta för dig att anses man betraktas man som kunglig i vissa liksom, delar av samhället så blir man behandlad på ett annat sätt. Det är nästan, det är den här myten vi har pratat om så många gånger att kungligheter försöker att vidhålla den här lite uppstående eller den här lite
upphöjda
lite förhöjda liksom, känslan av att man skulle vara lite mer än vanligt folk. Och det jag tror att det att vi stör oss på, det är det här med Meghan. Kan det vara det? Och det handlar inte om att man är avundsjuk, men jag stör mig på att hon skulle ju kunna bli den här personen. Vi tänker så här, Oprah Winfrey. Vi tänker andra som är så här enormt stora och som kan göra allt detta. Men det är hela tiden detta att hon är så noggrann med titlarna och att hon ska anses vara en kunglighet.
Det är lite synd, för jag gillar också som du säger det. Jag gillar att hon står på kvinnors sida, att hon jobbar med den här välgörenheten och sådär. Tänk vilken skillnad hon hade gjort om hon hade stannat kvar i kungahuset. Det har varit ännu mer power i det hon gjorde. Men hon vill liksom ha kak och ändå äta den.
Ja, det är det.
Hon vill ha the perks av att vara kunglig, men hon vill inte ingå i den här brittiska
perks.
Perks.
Sequoia.
Nej, men liksom hon vill ha fördelarna.
Ja, jag fattar. Perks. Ja.
Men vi får väl bara konstatera att bra att hon står upp för såna ämnen, absolut. Mm. Men,
jag tror också att i kombination med hennes den här serien hon hade på Netflix där man upplever att det är en fantasivärld, att det inte är på riktigt. Det blir, ja, jag vet inte.
Ja.
Men samtalet då med Meghan kommer att vara utformad som en, nu citat, fireside chat.
Men det är väl när det kommer säga live-frågor typ, tror jag. Ja.
Eventet beskrivs som en oförglömlig helg för kvinnor som är redo att återknyta, ladda om och ha riktigt roligt. Och det här hålls på ett femstjärnigt hotell vid Coach Beach i de östra delarna av Sydney. Jag har suttit och kollat på Google Earth och massa grejer för att försöka liksom...
Jättefint. Ja. Nej, men jag har varit både i Sydney och i... vad heter den andra stan? Jag var där med kronprinsessan Victoria för många, många år sedan. Sydney känns ju som ett mini-New York.
Mm, jag har inte varit där.
Det är fantastiskt. Ja. Det är jättefint.
Men kan du inte dra också lite vad de andra aktiviteterna ska vara? För jag tycker det är lite roligt.
Ja, och vi ska inte, det är inte det vi gör narr av.
Nej, grejen att vi kanske själva vill åka på det här.
Ja, men jag hade jättegärna gått på sånt event. Då handlar det också om föreläsningar kring psykologi, man kör yoga, sound healing.
Jag vet inte jag riktigt vad det är.
Nej, men...
Jag måste googla. Här står det, sound healing. Nu bara hittar jag på någonting. Eller hittar på, jag bara tog det första. En form av ljudterapi som använder ljudvibrationer och frekvenser för att främja fysisk, emotionell och mental hälsa. Jag snackar inte illa om detta. Nej, det ska vi prova? Ska vi prova?
Kanske vi ska prova med det.
Ska vi göra det igen nu, ja. Så kan vi berätta podden sen hur det var. Jättekul.
De här kvinnorna ska också få testa meditation och manifestation.
Mm.
Men härligt.
Lite sessioner.
Ja. Superlyxig helg helt klart. Med kända personer då. Ja, men lägger väl lite i tiden. Träningsresor. Det finns det ju mycket av idag. Med kända profiler som är med.
Så att... jag ska säga att träningsresor är fortfarande väldigt inne. Jag har själv varit på sån.
Mm.
Men det är också väldigt inne det här med så här... Det här med meditation och komma ner i varv. Alltså, så här, det har tagit ännu mer plats i de där liksom, paketresorna.
Ja, det är inte fel.
Nej, nej. Jenny, vi lovade ju förra veckan att vi skulle prata om tiaror. Att vi skulle ha lite glitter i det här programmet. Det var ett tag sedan. Och då tänkte vi, men det kanske vi kan göra i samband med det svenska kungaparets då statsbesök i Polen. Men glittrande huvudbonare uteblev.
Ja.
Men sen hände det. Drottning Silvia dök upp i ett enastående garnityr gjord i Ryssland. Strax är kunglig tillbaka. Okej, Jenny, det blev inga tiarer, men det här garnityret, berätta.
Mm. Ja, men på statsbesök är det ju oftast full glamour som gäller. Och är det statsbesök så är det antingen ofta frack, i alla fall här hemma i Sverige, utomlands mer smoking. Men när man besöker ett land där det kanske inte är så vanligt med stora diadem, till exempel i en republik eller där man inte har några... kungliga smyckesamlingar och så vidare. Och också då när man använder klädkoden smoking så händer det att man väljer bort de stora kungliga diademen. Och det har ju ofta med, ja, men med en artighet att göra. Och vett och etikett.
Jag kommer ihåg att du berättade vid något annat tillfälle att om man då gör ett statsbesök i exempelvis en republik och det landet inte har såna enorma kungliga smycken så vill man inte överglänsa och liksom sätta på sig det mest maffigaste man har. Och det är väl det som du menar är vett och etikett och trevlighet.
Okay.
Men drottning Silvia hade ändå valt ut några otroliga smycken ur de kungliga samlingarna. Statsbesökets första dag avslutades med en galamiddag i presidentpalatset där då Polens presidentpar bor och de var ju då värdpar. Drottningen bar en tjusig magentafärgad klänning som var rak, lite stram i modellen och där en lång scarf adderade lite extra elegans.
Ja, men den var jättesnygg.
Hur kan man se så himla elegant ut som drottning Silvia gjort? Baske mig. Every time, genom alla år.
Dels klädval, men också hennes hållning.
Ja,
det sitter så snyggt då. Ja. Men den här...
Hon passar ju den färgen också.
Ja, verkligen. Hon passar alla starka färger. Ganska ovanlig stil för drottning Silvia ändå. Det var lite som att det var en kort jacka och så en lång kjol. Det var säkert en klänning, men det såg ut som det var tvådelat liksom. Men jag gillar den här stramheten. Men för att mjuka upp looken lite så bar hon då... örhängen och en brosch från de här vackra ädeltopaserna.
Och de har ju en spännande historia. Jag ska inte sitta här och låtsas som att jag vet, för det är du som kan sånt här. Kan vi inte berätta? För det är ju då ett garnityr, alltså en uppsättning av flera smycken i samma stil och stenar. Men berätta lite historien om den.
Mm. Ja, men det här garnityret består då av halsband, örhängen och brosch. Jag sätter en parentes runt örhängen för att förklara varför, men i det här fallet var det som sagt bara örhängen och broschen som användes. Och det här garnityret tillverkades 1811 i Ryssland. Och stenarna kommer faktiskt från en brasiliansk fyndighet, brasilianska topaser. Och storfurstinnan Maria Pavlova fick halsbandet och de andra smyckena i gåva efter förlossningen av sin andra dotter Augusta. Det var liksom en push. Vad säger man? Push present. Push gift.
Men det tillverkades då i Ryssland?
Ja, det gjorde det. Och hon ärvde då smycken av sin mamma, alltså Augusta. Och sen gick de vidare i generationer och hamnade till slut hos drottning Victoria, som var gift då med Gustav den femte.
Tror du att hon hamnade... Det här med örhängena då? Var...
Ja, det var det jag skulle säga. Ja. De är kläpp. Eller vad säger man? Ja, det som hänger och dinglar, kläppade stenen där liksom. Okay. Det har man då tagit ifrån halsbandet, de här yttersta kläpparna. Och så har man då kunnat göra örhängen av det. Så då blir det garnityret lite mer komplett.
Men varför sa du örhängen lite sådär tveksamt? Eller
jo, för att det från början inte ingick i garnityret.
Aha,
utan det tillverkade man sen då liksom.
Ja. Men tror du att hon... För du har ju nämnt tidigare hennes superknep, vilket jag har till och med drömt om där, för jag tycker det är så fiffigt. Den här med någon liten, alltså att tunga örhängen, då har hon liksom som en krok bakom örat som hon hänger dem på.
För då liksom, den här tyngden drar ju inte ut örsnippen då, utan då bär ju hela örat tyngden, för de här stenarna väger mycket mer än vad våra örhängen idag väger, alltså om det är... Det kanske inte är så många som bär runt på äkta topaser heller.
Nej. Men örhängen kan ju vara,
det kan vara tunga
oavsett vad, tycker jag. Sådana krok skulle jag vilja ha.
Ja, sen är det att då får man ha en frisyr där det inte syns. Jag skulle nog ha svårt att kunna ha sådana krokar utan att det syns. Så tittar man på bilder från Nobelbaketten till exempel och det är fina frisyrer. Då kan man se till exempel på kronprinsessan Victoria att ja, den där lilla kroken, den är diskret men den syns lite grann liksom. Mm.
Men det gör väl inget?
Nej, jag tycker inte det.
Okej, vi ska ta en lyssnarfråga. Det är från Martin. Jag ska säga att han skickade med en bild också. Den kan vi, med tanke på att det är podd så går inte det. Men här kommer det i alla fall. Vid kungliga middagar ser man den inringade personen, alltså på den här bilden då som han hade skickat, stå bakom kungaparet eller kanske bara kungen. Är han deras personliga servitör eller vad är hans titel och syfte? Och det här är en bild tagen på stadsbanketten just då ifrån Polen. Där dyker han också upp, skriver Martin. Varför är det bara han som får servera kungen? Frågetecken.
Ja, men just den här mannen som då Martin har ringat in på sin bild som han skickat till oss, det är Jochen Fritz och han är hovfurir och han ansvarar för detaljer vid den officiella representationen som det så tjusigt heter.
Mm.
Men han har liksom ett ansvar för ja, men allt det här som man kan se fysiskt, till exempel dukning vid en middag. Det är ett litet hantverk i sig själv där man mäter noggrant var tallrikar och glas och sånt där ska stå. Men det är mycket annat kring den officiella representationen som han ansvarar för.
Vad är hans titel då, undrar Martin?
Hovfurir. Men det jag tror att han också är ute efter i sin fråga, det är två personer som står bakom kungen och drottningen på alla såna här officiella middagar. Och Martin... Jag kan berätta för dig att mannen som ofta står bakom kungen vid middagarna, han har titeln jägare. Han är alltså kungens egen servitör. Och drottningen har...
Jägare?
Ja.
Det är en liten udda titel ändå, eller?
Ja, sen århundraden tillbaka. Okay. Och drottningens servitör kallas då för löpare. Och honom känner man ganska snabbt igen för han har en jättestor plym i sin hatt. Mm. Så letar man efter drottningen i sånt vimmel kan man se att hon sitter nog där. Vid den där plymklädda mannen.
Men när man går sån här på turistgrupper, någon håller upp en flagga så kan man... Okay.
Men just det med titeln löpare har jag fått berättat för mig också, handlar om att förr i tiden då så skulle ju löparen inte bara vid middagar, men se till att drottningen hade det hon behövde. Och han kunde springa iväg och öppna en dörr, eller han kunde springa iväg och hämta någonting till henne. Så därav då namnet löpare.
Mm.
Men det är jättehärligt med de här titlarna, för att de har ju en tradition sedan lång tid tillbaka. Och det är jättemånga trotjänare vid hovet som jobbat i många år. Bland annat då Jochen Fritz. Han har nog funnits där under i alla fall de över 20 år som jag har bevakat kungahuset. Väldigt kompetent person. Mm.
Och sen har vi en annan härlig titel. Det är taffeltäckare.
Ja, men taffeltäckare, det är nästan min favorittitel. Jag tycker det låter så otroligt härligt. Men hans uppgift är att ta hand om allting som står på bordet. Alltså glas och porslin och silver och allt vad det kan vara. Det ska ju vara top notch när det är galamiddag. Och då ska ju silverbestick och prydnader och kandelabrar och annat. Det ska vara fläckfritt, det ska vara blankt och det ska vara... Ja, men de som kommer dit som gäster ska bara sätta sig och bordet och njuta helt enkelt.
Kan inte vi prova en sak?
Ja.
Jag vill prova att presentera mig som taffeltäckare.
Ja, gör det.
Nu säger jag. Hej, Marita Björing. Hej, jag är taffeltäckare. Jag vill bara känna känslan.
Ja, men,
taffeltäckare.
Jag tänker på någon som täcker över allt med stort täcke. Men...
Tänk om man ska gå runt på ett mingel och bara så här, ikväll ska jag presentera mig som taffeltäckare. Och sen inte säga någonting mer.
Ja.
Nej, det vore ju för sig att ljuga.
Och okay. Alla, jag måste bara också nämna det, att alla servitörer på en sån här middag kallas för lakejer. Och det är ju personer, alltså många av dem har jobbat många år för kungahuset. Förlåt min röst. Jag är jätteallergisk. Men de rings in vid middagar. Och de är vana vid att servera vid såna här middagar. Mm. Och man följer faktiskt Oscar den andras mall för dukade bord. Och vad som ska stå på bordet. Så det här är traditionstyngda middagar.
Men jag kan inte minnas att jag har sett han hovfuriren, alltså på Nobelfesten har jag inget minne av att jag sett dem stå bakom kungen och så.
Nej. Nej, det gör de inte där. Där
alltså, sen är det mer på andra stora...
Ja, på slottet och statsbesök och så vidare. Mm. Där får man ju tänka att på Nobelfesten så är ju kungafamiljen hedersgäster. De är ju inte med och arrangerar Nobelfesten utan de bjuds ju in som gäster helt enkelt.
Och jag är säker på att folk har koll på dem oavsett vad. Om det skulle vara så att drottning Silvia behöver något eller om det skulle vara... Mm.
Då sitter hennes närmsta, alltså hovdamen, sitter vid ett bord precis bakom.
Fast det är ju svårt för hovdamen mitt i middagen. Och...
Nej, hon har järnkoll. Hon kastar blickar hela tiden på sin chef.
Ja, jag förstår.
Mm.
Spännande.
Ja.
Okej, vi har lite information. Vi ska ju nu på fredag som jag nämnde. Vi kommer ha ett extra avsnitt på den kungligt. Och det är ju med anledning av Marius Borg-Höjbys rättegång som då avslutas. Och Linda Hjertén, vår krimreporter på Aftonbladet, är just nu i Oslo tingsrätt. Hon sitter och direktrapporterar, live-rapporterar som vi kallar det, på Aftonbladet. Hon kommer då vara med på podden. Och då kommer vi försöka sammanfatta, då vet vi också vad statsåklagaren Sturla Henriksbö har yrkat på för påföljd och också försvarsadvokaternas plädering är gjord. Vi ska sammanfatta då rättegången och svara på frågor. Så har ni frågor om just det så mejla till kungligt@aftonbladet.se så tar vi upp det på fredag. Men vi ska också säga att vi ska ha ett allmänt frågeavsnitt. Vi har fått mejl om att folk längtar efter det. Och vi har samlat ett antal frågor som vi ska försöka då att besvara. Så skicka gärna in frågor vad det gäller då alla möjliga saker. Vi fick jättemånga frågor nu den senaste veckan, bland annat den här från Martin. Så fortsätt med det, det är jättehärligt. Kul! Mm. Ska vi säga så för idag? Du tittar på mig.
Nej. Jag
du är
bara...
så upptagen med att följa Lindas live-rapportering.
Ja, jag följer hennes live-rapportering och också VGs live-rapportering. Jag skulle bara kasta en sån här blick liksom, ifall det kommit någonting nytt kring påföljden. Eller vad heter det? Yrkandet av straffet.
Okej, men här och nu från poddstudion på Aftonbladet så tackar vi för oss.
Det gör vi.
Men
vi hörs på fredag.
Ja, men ni kan ju följa den här live-rapporteringen på Aftonbladet såklart. Där finns allt att finna det senaste. Tack för idag.
Tack för idag, hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.